A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Snart kvarten spelad. Här kommer frisparken ifrån Arvidsson. Och det nickas i mål! Filip Haglund gör 1-0 för Sirius. Och det är den tidigare Hammarby-spelaren som når högst.
En av seriens absolut bästa huvudspelare, Filip Haglund, som trycker ner Hammarby och gör 1-0 för Sirius.
Efter spel i storklubbarna IFK Göteborg och Hammarby så är det i Sirius som Filip Haglund möter ny vår och dessutom börjat hitta målet på allvar. Det blev 10 fullträffar under 2018 och det var nytt personbästa. Man kan säga att målen var livsviktiga för Sirius som slutade precis ovanför kvalstrecket. Handelsutbildad som han är så har naturligtvis Haglund full koll på att ett nytt allsvenskt kontrakt i år är värt mer än någonsin.
Jag tycker vi spelar ganska medvetna om det. Och att nu har vi fått kämpa för kvalsvenskan i 2 säsonger och det här är trots allt den viktigaste säsongen att vara kvar. Det är ju stor, stor skillnad på om man är allsvenskan nästa år eller inte.
Och vi pratar om skillnaden mellan livet i en storklubb som IFK Göteborg och Hammarby och den lite mindre glamorösa tillvaron i Sirius. Och han berättar om baksidan av fotbollstillvaron som bland annat inneburit att han har ett smärtstillande varje dag under hela fjolårssäsongen.
Det finns en press utifrån och sådär. Men den tror jag man tar till sig själv som spelare, så man vill ju verkligen vara där ute. Och även om det gör ont så ja, då väljer man ju bara att ta lite piller för att man vill vara där ute.
Och Haglund berättar varför han valde att utbilda sig på Handelshögskolan och sedan bygga en karriär utanför planen där han nu leder en startup med närmare 30 anställda. Och varför han aldrig kunnat nöja sig med en tillvaro som bara kretsat kring fotboll. En drivkraft som bland annat fick honom att aktivt leta sig bort från proffstillvaron i Heerenveen.
Men det fanns ju 2 sätt. Den ena är att vara jävligt bra, som man blev uppköpt, eller så skulle man vara jävligt dålig, som man försvann. Satsa på en senare.
Utöver detta talar vi om hur Henrik Rydström och Mirza Jedrzak har förändrat Sirius. Om varför Haglund röt till mot Hammarby styrelse. Om tiden i Real Göteborg och vad som gick snett. Och om varför så många spelare är dåligt förberedda på livet efter fotbollen. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta.
Ålder?
32.
Bo?
Rimersholm i Stockholm.
Familj?
Sambo.
Lön?
Jag känner inom fotbollen, jag vet inte om man får säga det, det är ju konfidentiellt. Men ungefär 60-70% av genomsnittet i allsvenskan. Och genom jobbet så känner jag ungefär samma som i fotbollen.
Utbildning?
Civilekonom. Grundkurs i juridik och journalistik.
Bil?
Uber.
Språk?
Nej, men jag pratar lite holländska. Så att, när man är ute och flänger någon gång ibland och träffar en holländare, då försöker man ju briljera lite. Men svenska, engelska, franska från gymnasiet.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Just nu? Men jag gillar ju Mbappé, så jag säger det.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ja, men det som jag tror påverkade mig mest var faktiskt när vi gick upp till Allsvenskan med Brommapojkarna för andra gången då. Jag nickade in en hörna och vi spelade 1-1 mot Ljungskile borta. Inte så sexigt kanske, men för mig var det nog det var nog det största i min karriär.
Vilken är den största merit, medalj, titel du har tagit?
Svenska cupen i IFK Göteborg mot Djurgården på straffar på Friends.
Bästa spelare du spelat med?
Ja, men får svara Albin Ekdal då.
Bästa spelare du mött?
Suarez när vi spelade mot Ajax i Holland.
En regel i fotboll som du vill ändra på?
Till min egen fördel vore det ju bra om just fasthållningar i straffområdet kunde tas lite mer hårt på. Men vad skulle jag ändra på annars? Jag tycker väl att det här med att maskning och det är rätt tråkigt både när man är på plan och när man kollar på fotboll. Så att hårdare bedömning vid maskning och ett hårdare bestraffning.
Har du något YouTube-mål du tar fram för att komma i bra stämning som du kollar på?
Nej, det gör jag inte. Men jag tyckte det var jättehäftigt när jag gick till Holland och var väl 22 år eller någonting och de hade klippt ihop en film med mina mål. Då tyckte jag det var häftigt. Sen så när jag kanske kollade på det, när jag kollade på det kanske 5 år senare så var det ju i princip någon som sköt mig i huvudet så gick bollen in på något sätt. Det var liksom inte... Det kändes lite slumpmässigt helt enkelt. Men ja, det är väl den i så fall.
När var du lycklig senast?
Nu, idag.
När grät du senast?
Nej, men det... jag vet, alltså, svår fråga, jag vet inte. Gråter inte jätteofta. Men jag grät nog senast i sömnen för att jag trodde att mina föräldrar dog. Så man vaknar upp och helt så här... Ja, känslomässig. Så det var nog det kanske var en månad sedan.
Den dyraste prylen du köpt?
Ja, det är väl en lägenhet. Om det räknas som pryl, det gör det inte. Men en bil annars. Jag har köpt en Audi en gång i tiden för en 350 000 kanske.
Din tuffaste kris?
Jag skulle väl slå upp en 30-årskris med en kris som jag hade när jag var nere i Holland och spelade fotboll. Jag kände att det var tråkigt helt enkelt. Så visst, det var väl lite vilsen kanske vad jag ville göra i livet.
När ljuger du?
När är till min fördel.
Vad gör dig rädd?
Att jag går miste om saker i mitt liv för att jag prioriterar annat.
Niklas Busch tog in med bollen och farligt i stolpen. Och bollen i mål. Filip Haglund kvitterar till 1-1 i den 25:e minuten. Niklas Busch tog skickar in bollen och Haglund får den via stolpen och jag tror via målvakten. In i nätmaskerna. Tredje målet för Filip Haglund.
Den mångsidige Filip Haglund har genom karriären testat på de flesta olika positioner. Men få hade nog trott att han som 30-åring skulle flyttas fram i en släpande forwardsposition och dessutom börja få rejäl fart på målfabrikationen. Nu har Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lämnat Sirius, men Haglund har fått bolla sin offensiva roll och är nu nia under nye tränaren Henrik Rydström och hans kollega Mirza Jelicek. Och Sirius lär behöva Haglunds mål om man ska klara av att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt.
Sirius inledde ju starkt men har svajat till lite och när den här podden kommer ut så har ni ju spelat ett par matcher till så vi får ju se vad är det som saknas?
Ja shit, den frågan får man ibland, speciellt sen när man har lirat så går man in i spelargången så frågar någon journalist varför man förlorar och jag tycker ofta att det är ganska svårt att svara på. Men krasset, jag tycker alltid det kommer ner till hur bra spelare man har, hur bra tränare man har, hur bra organisationen fungerar och så vidare. Så det är väl det som avgör om det går bra på lång sikt. Sen har ju Sirius inte riktigt samma förutsättningar som andra lag, men varför det gått lite sämre just nu så tycker jag inte att det har klickat lika bra i vårt spel. Men vi har släppt in ganska mycket mål och då är det svårt att ta poäng. Så att vi, det är inte varken framåt eller just bakåt, utan det är väl helheten just nu som inte riktigt sitter.
Vad är ett rimligt mål för Sirius med tanke på förutsättningarna?
Att vara kvar i Allsvenskan, tycker jag.
Ni har ju bytt tränare ut, Thomas Lagerlöf, Kim Bergstrand och inkom Henrik Rydström tillsammans med Mirza Jelicak som ju var kvar från tidigare. Hur är den här nya tränarduon?
Nej, men den är annorlunda från Kim och Tolle. Jag tycker de är extremt professionella, drivna, mycket passion. Så att, jag tycker vi har höjt upp många saker. Sen så är det inte bara just Henrik och Mirza utan även med Ola då, Andersson som sportchef. Så tycker jag Sirius har tagit det snett liksom, professionellt. Sen så alltid så här svårt att avgöra. Liksom, ska det ge resultat direkt? Och jag tror det är alltid där det svänger. För man, jag vet inte om man förväntar sig det, men det är den bilden som skapas ihop med media. Att liksom, det blir extremt resultatgivet. Men jag tror att på sikt så har Sirius tagit en del steg sedan förra säsongen. Och vi har också en ny arena på ingång och sådär. Så att jag tycker alltid på väg i rätt riktning. Sen så, ja, de senaste 5 matchernas resultat är inget bra liksom. Men ja, jag tycker det kommer också ner på spelare liksom. Vad förväntas av oss? Kan vi göra saker och ting bättre? Och det tycker jag att vi har kunnat göra.
Du är ju inne på din tredje säsong i Sirius. Så har ju jämförelse med Hammarby och Blåvitt. Så hur är det vad elitfotbollsspelare i Uppsala, även om du då inte bor där?
Nu har vi varit i Hammarby och varit i IFK Göteborg så där innan och det är skillnad. Uppsala brinner inte som stad lika mycket för fotbollen som kanske Södermalm eller Göteborg gör. Så det känns lite som att spela för ett smålag i mindre ort. Uppsala är trots allt Sveriges fjärde största stad, men det märks inte på det sättet i fotbollen. Sen är det ju att spela för Sirius, annars jag bor i Stockholm, så för mig, jag pendlar ju varje dag fram och tillbaka till Uppsala.
Är inte det en nackdel att känna liksom närheten, eller du blir bara liksom en legoknäkt på något sätt?
Jo, det är väl en nackdel. Jag tror att det är väl till en fördel om, jag menar, när jag spelade i Holland så fick man inte bo mer än 3 kilometer från stadion. Jag vet inte, det finns både nackdel och fördel med det liksom, men tror Sirius också behöver kunna locka till sig spelare som kanske då inte just bor i Uppsala, utan man behöver se, okej, kan man ta spelare från Stockholmsområdet?
Är ni ett gäng som pendlar?
Ja, vi är ganska många, skulle vi säga, till totalt sett kanske 7-8 spelare som är från Stockholmsområdet, så det är ganska vanligt. Sen så, jag ser ju många fördelar med det också. Först tänkte jag liksom att varje dag ska man börja med att åka bil till Uppsala, men det är också skönt, det finns liksom en plats där man luftar saker med varandra, där man bara kan fundera och liksom vakna upp en morgon och sätta sig i en bil i 40 minuter. Det är inte alltid helt fel, utan man hinner liksom reflektera lite på den.
Men blir ni en grupp i gruppen?
Ja, det blir vi. Så det är, man refererar ju till oss som Stockholmsbilen, så att det är klart att vi blir en grupp i gruppen och vi spenderar mer tid med varandra.
Vad kan det få för följden?
Vi får en starkare relation till varandra, så är det väl. Sen så är det väl alla lag, tror jag. Så det finns alltid grupperingar. Sen så tror jag inte att de grupperingar behöver gå ut hur det är sen när man går ut på planen eller för att man kommer.
Vilka är med i Stockholmsgruppen?
Det är jag, Jesper Arvidsson, Jonas Lindberg och Christer Gustafsson i vår Stockholmsbil. Nu finns det 2 Stockholmsbil 1, Stockholmsbil 2.
Så det är ju skönt. Men om man tar tillbaka till Uppsala, hur är det mediala trycket? För jag menar, blåser det till kring Kamratgården eller kring Hammarby, så blåser det till. Hur är det i Sirius?
Det blåser inte till. Jag vet inte, förut så kunde jag väl läsa tidningar och sådär tidigare i min karriär. Det gör jag ju aldrig längre. Men man märker inte av den typen av press utifrån. Utan vi får jobba väldigt mycket i lugn och ro och det kommer inte ner fans på träningarna och är upprörda, så är det.
Hur är det? Alltså jag fattar ju att det kan vara ett plus, men det kan ju också vara lite tråkigt att ingen bryr sig.
Ja, jag vet inte riktigt det där. Alltså det har väl under tidigare i min karriär så har man väl drivit ganska mycket av att få uppmärksamhet och bekräftelse och så. Sen så kanske man kommer underfund med att nej, men man spelar mest för att det faktiskt är kul att spela fotboll och det man får ut av sina lagkamrater och av en själv och ens egna liksom förväntningar och sådär. Så det är både och. Det är såklart skitkul när jag får gå ut och spela på Tele2 eller på Ullevi eller på Malmö stadion och så vidare. Så att det är väl bara en annan situation. Jag tror vi ses mer som underdogs.
Kan det vara en fördel om man vill utvecklas som spelare? För ibland kan man ju säga spelare som inte lyckas i stora klubbar som tar klivet till kanske Norrköping eller Halmstad och så plötsligt lyfter. Mm. Kan det vara en fördel att spela i en klubb utan rampljus?
Ja, absolut. Det tror jag. Och jag tror att om man... Delvis så tror jag att det är just mindre press. Det kan vara lättare som ny och ung spelare att växa in i det. Och inte få samma tryck på sig utifrån. Jag tror att, eller jag har sett många unga spelare som kanske då tagit in av allt som händer ute kring dem. Och så har de liksom satt kanske lite mycket välpress på sig själva. Men samtidigt, ja, det är ju en del av det. Ska du ut i Europa så ökar ju pressen något enormt. Och det ställs höga krav. Så att, det där är både och. Men jag tror man måste lära sig leva med rampljuset. Om man ska komma långt inom fotbollen.
Om man ser till att spela på en arena som varit en byggarbetsplats under flera år. Hur har det varit? Det ser ju lite osexigt ut.
Ja, du vet fan. Jag tyckte det var sexigt då. Med gräs och korvkiosk och... men gemitligt, man har liksom ånet stenkast bort och sådär, så att för mig är det inget problem. Och jag har ju själv sett en stor charm i det, och när det kommit familjevänner eller tjejerna kommer kolla så har de också tyckt det var mysigt. Nu när de kom på det nya så försvinner ju det, sen så blir det någonting annat, det blir liksom mer professionellt och kanske, jag vet inte, trots allt kanske en bättre upplevelse och mer lyxigt och så vidare. Men...
Ja, det är osexigt. Jag tänkte mer att det var en byggarbetsplats på ena halvan. Och liksom rivning och att man har hållit på så länge.
Alltså för egen del. Alltså, jag tror inte jag bryr mig så himla mycket faktiskt. Men det är klart. Alltså, man kan ju välja att fokusera på det. Känna så här, vad fan, jag får känna bättre och spela på en bättre plan. En bättre arena kanske. Men jag vet inte. Jag har nog inte, jag själv har i alla fall inte funderat så mycket kring det.
Det är ju ett nytt tv-avtal, spelavtal som kickar in nästa år. Hur mycket snackar ni om det? Att jag menar, om Sirius skulle hänga med till Allsvenskan ett år till så är man plötsligt på en annan nivå och kanske kan bygga ännu mer och bli ännu proffsigare.
Ja, jag tycker vi spelar ganska medvetna om det. Och att nu har vi fått kämpa för att vara Allsvenskan i två säsonger. Och det här är trots allt den viktigaste säsongen att vara kvar. Så att... jag tycker vi är ganska medvetna om det. Jag menar, Sirius som så, det är, vi spelare skulle jag säga lite mer involverade i föreningen än vad vi kanske, eller vad jag upplevt att vi har varit tidigare i andra föreningar. Så det är ju stor skillnad på om man är allsvenskan nästa år eller inte.
Så. Vilket tryck känner man som spelare att man inser att åker vi ut så betyder ju det även någonting för dem på kansliet?
Helt ärligt, nej, jag tänker inte kring det. Sen såg jag till exempel dokumentären om Sunderland och man förstår hur mycket det kan betyda för alla runt omkring. Men det är inget man tänker på till vardags liksom. Det är inget jag tänker på när jag går ut och spelar eller sådär. Nej.
Spelmässigt så Henrik Rydström sålde ju in sig. Han är ju på något sätt förnyad och det är ju inte brunkar fotboll utan det är ju någon slags rullande fotboll. Känner du att han har fått in det liksom i...
Ja, men det tycker jag. Han har fått in det i vårt sätt att tänka och hur vi spelar. Sen så har han inte än fått se resultatet, tror jag. Alltså, sen är det jättesvårt att säga alltså, hur lång tid det tar eller om det kommer. Men jag har sett det i tidigare klubbar när man kanske är lite längre ner. Att man vill spela på ett visst sätt. Och ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Men det jobbiga blir när man inte lyckas, när man väljer att gå ifrån det igen. Och så kanske går man tillbaka till att spela mer defensivt eller spela mer säkert, så att säga, för att man vill ta poäng. Så jag hoppas ju verkligen att vi kan fortsätta och försöka liksom sätta det spel vi vill och inte gå ifrån det.
Ni har ju gått från ett dubbelt ledarskap till ett annat dubbelt ledarskap. Vem bestämmer av dem?
Bra fråga. Men... de bestämmer väl tillsammans. Det gjorde ju även Kim och Tolle. Men man märker att det finns olika områden som de tar i. Så den ena kanske tar det lite mer taktiskt, den andra är lite mer involverad i viss typ av träning. Och sådär.
Och hur är det mellan Rydström och Jälsjö?
Nej, men jag tycker de drar väl lite olika delar. Jag tycker Henrik drar väl lite mer de psykologiska delarna. Alltså hur man bör tänka och den biten. Och Missa kanske lite mer just det taktiska. Och hur vi väljer att positionera oss och vad för taktiken för matchen och sådär, motståndarna. Sen vet jag inte om det är att de har tänkt till kring den uppdelningen. Men Henrik är i alla fall den som drar de psykologiska termerna. Så är det.
Jag menar, du har ju mött Henrik på plan och man har ju åtminstone en medial bild av en rätt jobbig person, men också rolig, så att säga. Hur är han som tränare?
Han är nog inte så som jag hade tänkt mig. Tycker jag uppfattar honom som väldigt lugn och sansad, vilket kanske han inte var på plan, utan kanske lite mer ettrig och
nej, för ni måste stött på varandra på plan. Ni var ju rätt nära.
Ja, vi var på varandra några gånger.
Så vad hände då?
Jag vet inte. Det som jag kommer ihåg mest i alla fall var att han var ganska hög och var på domaren väldigt mycket. Och spelade mycket bollar i fel riktning. Men annars, jag vet inte, jag tror vi kanske möttes 2-3 gånger. Men nej, som tränare så upplevde jag honom ganska analytisk och eftertänksam faktiskt.
Om du ser på dig själv så känns det ju som att du har gjort mycket mål. Jag menar, du har aldrig gjort så mycket mål som du gjorde förra säsongen och gjort ett par redan denna säsongen. Och var skulle du placera dig själv på planen i dagsläget om du själv fick välja?
Nej, men jag placerar mig nog faktiskt på den positionen som jag har i Sirius idag, som är nia då, som egentligen är längst fram. Och jag vet inte fan hur det blev så här egentligen. Men förra säsongen så började jag spela mer en släpande roll bakom Moses som låg längst fram och kunde komma mer in i box och vara med och pressa högre upp. Och det har väl funkat bra helt enkelt. Så, och jag har väl, de chanserna jag har fått i boxen så har liksom, det blir mål. Men alltså jag skulle inte bli förvånad om jag spelar mittfältare snart igen eller om jag flyttas runt. Men det där jag jobbar på vad som bäst nu och nu har väl någonstans landat i den positionen och är där liksom.
För det är ju en rätt resa du har gjort, central mittfältare, och du har spelat även mittback och du har varit på kanten under Nanne-tiden i Hammarby. Alltså liksom, känns som du varit överallt utom i mål, eller?
Jag var i mål också i juniorerna ett tag. När vår keeper fick rött kort så fick jag hoppa in. Men nej, det är sant. Alltså, jag har varit runt väldigt mycket. Sen vet jag inte om det har att göra med att jag är allsidig. Det vet inte fan egentligen. Jag tror bara det uppstått för att tränarna kanske vill att få in mig på planen. Och sen så har det funnits luckor på vissa platser. Men ja, till exempel när jag spelade i Holland så var det aktivt tränade jag för att bli mittback. Och jag gjorde väl i alla fall en vårsäsong som mittback där. Och i IFK så var det mycket tydligare med att de ville ha mig som sittande i mittfältare. Och då blev det så där. Men faktiskt nu när jag kom och spelade för Sirius så Kim och Tolle sa att de ville ha mig högre upp i banan, så då var det ju mer offensiv innebifältare som gällde. Sen undrar man om jag själv inte har något tycke eller någonting att säga till om, men jag har nog inte funderat så mycket kring det där, vilket kanske är till min nackdel, för att de som blir bäst, de kör väl en position hela vägen och sen så ja, utvecklas de ännu mer där.
Ja, för det känns just hjälpgumrollen Magnus Erlingmark som flyttade runt och är väl en av få från kamratgården som inte blev utlandsproffs i princip, medan han kunde ju spela överallt. Är det en styrka eller är det en svaghet?
Jag skulle säga att det är en styrka för laget och för det man spelar, för då kan man ju göra bra ifrån sig på fler positioner, men jag tror fan för som egen spelare så är det nog inte jättebra för ens egen utveckling. Det
men du köper det.
Ja, men det är okej. Okay. Men alltså, de gångerna man väl har liksom hoppat in på en ny position så det ger ju någon... det gör att man blir lite inspirerad och tycker det är kul också att testa någonting nytt. Men det finns ju gånger som jag liksom... Helt ärligt, när jag spelade Hammarby och spelade ytter så kände jag bara, men gud, vad gör jag här? Det kanske jag borde sagt högre, men så kände jag i alla fall att så här, det här är inte alls min position.
Du har ju haft lite skador och så, jag hade en tung korsbandsskada i Blåvitt och så. Hur mycket påverkar det, hur mycket hänger det efter? Att, jag menar, du är 32 och nu har gjort ett gäng allsvenska säsonger. Hur mycket smärtstillande tuggar du?
Mycket. Fan, det är tråkigt. Men det är det som kommer göra att jag slutar spela fotboll. Annars hade jag nog kunnat på ännu längre, tror jag. Så i slutändan så är det som kommer göra att jag lägger skorna på hyllan.
Men... Vet du när du lägger på? Det låter som att detta är sista året.
Nej, men det är det nog inte. Men däremot så är det det jag känner, att det blir allt tuffare. Och, som sagt, jag drog av korsbandet 5 år sedan. Och sen dess har det inte varit samma sak. Det har varit ständigt tufft egentligen att kunna vara i bra form, att kunna träna ordentligt, att kunna gå ut på planen och känna sig helt säker på vad kroppen kan ge, helt enkelt. Så det har varit, under stunder har det varit väldigt mycket rehabilitering, gjort ganska många operationer, tagit ganska mycket morfin, och det är väl den tuffa och den mörka sidan av det, helt enkelt. Att när man blir skadad så förändras allt egentligen. Och då får man, alltså, det man frågar sig egentligen är bara om man pallar med det och mycket energi man orkar lägga på det.
Hur ofta spelar du på sprutor?
Nej, det gör jag inte. Så där har jag dragit en gräns. Jag tror jag tog kortison kanske 2-3 gånger i Hammarby. Men i övrigt så det är piller i sådana fall.
Ja, Voltaren och så.
Ja, exakt.
Så. Men hur ofta pressas man liksom att de ändå vill att man ska spela?
I Sirius är det inte så. Men innan har jag känt så.
I Hammarby, helt enkelt.
Ja, men och sen så kanske det kanske har ihop med det vi pratade om i början, att det finns en press utifrån och sådär. Men den tror jag man tar till sig själv som spelare, så man vill ju verkligen vara där ute. Och även om det gör ont så, ja, då väljer man ju bara att ta lite piller för att man vill vara där ute.
Hur ofta funderar du kring vad får de här pillerna för följder?
Jag funderade lite kring det förra året. För förra året så tog jag varje dag. Och då kände jag nog, nej, men det här kommer inte gå. Liksom. Du måste dra ner på det. Och samtidigt så var ju vi då i en ganska jobbig slutstrid egentligen för att kunna vara kvar i Allsvenskan. Så under den hösten så upplevde jag att det var ganska pressat. Och vi hade ju 5 poäng, 13 matcher. Och vi behövde en jäkla bra höstsäsong. Men samtidigt så här, man funderar och sen så väljer man själv om man...
Vad säger lagläkaren?
Nej, men man pratar ju med dem och sen så... Trots allt så tror jag att som spelare måste man känna att det är okej. Okay. Och lagläkaren pratar man ju med, så man har ju verkligen tillfälle att säga så här själv att nej, men du, jag känner inte att det här håller. Jag tror nog att det kommer... Lagläkare ska alltid kunna ge råd och i slutändan, om det är verkligen inte tillräckligt bra, så måste de sätta stopp. Men när det är sådana här gränsfall, då kommer det till spelaren och där behöver man verkligen känna efter. Nu har jag varit med ganska länge, så jag tror också att om lagläkaren sa ifrån och jag inte kände det, då hade jag nog presidit det och sagt nej, men fan, jag ska spela liksom.
Och om du då, när du käkar varje dag, jag gissar att det var Voltaren eller något sånt. Liksom. Hur trappar man ner eller hur släpper man? Jag menar, de som blir oroliga så är ju inte Voltaren så farligt. Nej. Men det kan ju vara lite dåligt för mage och liknande. Ja. Liksom, det är nog inte så att man ska äta det varje dag.
Nej, men det är det nog inte. Men hur man trappar ner, alltså det gör ju det efter säsongen egentligen. Så att då slutar jag helt och hållet.
För det känns som att det är något man inte gärna pratar inom fotbollen om.
Nej, jag tror att det kan vara lite känsligt också. För att det finns ju, som du säger, det finns ju lagläkare, det finns ett ansvar som ligger på föreningen. Och sen så tror jag att som spelare så jag upplever att jag inte vill prata om det och prata om mina skador. För då hamnar ju fokus där och det är rätt lätt att man liksom börjar fokusera mer på om man har ont någonstans än vad man kan göra där ute på planen. Så även, alltså jag har inget behov av att prata med någon om det faktiskt. Nu gör vi det här. Men jag tror väl att om man tar när folk går ut och ska spela match, och de på läktarna har ju egentligen ingen aning om situationen för de här 11 spelarna som står där. Och det är inte samma förutsättningar för alla. Vissa mår bättre än andra, vissa är mer form än andra och så vidare. Men alla bedöms likadant. Där tror jag att det är tuffare när man är i en förening där det är mycket folk på läktaren och man vill känna att man vill bidra helt enkelt. Så då höjer man nog ribban själv för den pressen man sätter och man vill nog göra bra ifrån sig.
Finns det någon rädsla att prata om skador? Jag menar, AIK har börjat nu med att säga att en spelare är skadad på underkroppen. Just lite så NHL-stuk. Man ska inte säga, någon ska inte kunna gå in på ditt knä. Liksom.
Ja.
Är det det som är en rädsla? Att, liksom?
Ja, jag tror det. Jag tror att det finns en rädsla att vara helt transparent. Jag tror att den kommer från att när man kanske är det mot media ibland så får man tillbaka det på fel sätt. Det vill säga att media ifrågasätter hur man kunde släppa ut någon på planen. Media kanske ställer spelaren frågor som de känner är lite svåra att besvara. Så då väljer man ju helt enkelt bara inte prata om det utan bara ta allting internt helt enkelt.
Vad känner du för framtiden liksom, att efter du har slutat? Är du rädd att du kommer att ha problem med
det? Nej, det vet jag att jag kommer att ha. Så att jag hoppas att jag kommer kunna åka skidor och snowboard eller vattenskidor eller spela badminton eller vad det nu är. Men jag kommer väl, det jag tänker själv är att jag kommer behöva se över min kropp när jag är klar och se om jag behöver göra någon ingrepp helt enkelt. Och sen så har jag kommer nog bestämma mig för att köra rehab efter min karriär så att det blir bra för mig resten av livet helt enkelt.
Du förlänger bara med ett år med Sirius. Ja. Hur tänker du på framtiden?
Det är väl så jag tänker på framtiden. Att jag vet inte mer än ett år framåt. Och det har ju med många aspekter att göra. Delvis så nu med Sirius har det väl också att göra med osäkerheten kring vad klubben kommer spela i för serie. Alltså, så det är väl den ena delen. Den andra är helt personlig. Att jag vet inte var i livet jag är någonstans. Och då väljer jag egentligen att ha så många dörrar öppna som möjligt. Och det behöver inte ha att göra med alltså att jag vill byta klubb. Utan snarare kanske var jag är någonstans i mitt liv. Om det är så att jag är i Stockholm i Sverige eller om jag är någon annanstans.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Med 20 minuter kvar fick Filip Haglund ett läge som med hjälp av Petter Gustafssons bakben gick i mål. 2-0 till BP som fortsätter att överraska. Brann Djurgården gör precis tvärtom.
Filip Haglund är en av många talanger som fostrats i Brommapojkarna genom åren. Under hans tid i klubben var han med och tog upp laget i Allsvenskan 2009. Där hans 7 mål, varav vi nyss hörde ett mot Djurgården, lyckas hålla kvar klubben i högsta serien. Det faktum att han bara var en talang i mängden gjorde att han tidigt bestämde sig för att inte bara satsa på fotbollen utan också studera. Något som gav mer smak men som även gjorde att han haft svårt att förlika sig med ett liv som endast kretsar kring fotbollen.
Vi tar tillbaka, så är du fostrad i Brommapojkarna som är många. många talanger som har kommit fram, många som har gått långt där, framförallt nu på senare år, många nått landslag och liknande. När kände du att fotbollen kunde ta dig till dit den har tagit dig?
Men jag kände väl det väldigt tidigt, alltså när jag var 10, 11, 12 år, att jag, men då trodde jag att jag skulle bli bäst i världen. Jag var helt övertygad. Sen så någon gång när man är 14 upp till kanske 17, 18 så, ja, jag vet inte om det är fantasin, men man blir lite mer realistisk. Och många gick ju om mig. Alltså om jag kanske var bäst eller bland annat bättre i mitt lag tidigare, så kanske jag var den som fick kämpa för att vara kvar i laget. Men jag kommer ihåg när jag var 16-17 och tänkte att fan, jag ska nog satsa lite på skolan också. Och det gjorde jag. Och jag vet inte om det släppte lite på pressen, men det som hände var ju att det började gå allt bättre för mig i fotbollen när jag pluggade. Och när jag gjorde min bästa säsong i Allsvenskan och då blev klar för Holland, då pluggade jag ju heltid på Handels. Sen så kanske det har passat just mig, jag vet inte, men någon gång där i varje fall, när det gick bra med BP, då tänkte jag att det här kan nog gå ganska långt. Så kände jag nog.
Man kan ju säga att det finns ju på något sätt någon slags klyscha att, ja, men om man kommer från tuffare omständigheter så är idrott den enda vägen. Liksom. Och hur kommer du säga att du hade ett sånt driv som hade något annat? Ja, men Handels är ju rätt svårt att komma in på.
Bra fråga, så jag vet inte.
Och ni är ju flera, jag menar Albin Ekdal som ju inte så mycket åldersskillnad också gått väldigt långt liksom.
Men jag vet inte, om man ska tänka motsatsen så skulle det i princip vara att en person som, jag vet inte, har det bra ställt runt om i överlivet skulle alltså brinna mindre för att spela fotboll. Jag vet inte om jag skulle köpa det. Däremot så finns det så mycket bra grejer med fotboll som liksom är gemenskap och att man går ut på plan på lika villkor och man skapar vänner på ett helt annat sätt än vad man gör i sina övriga umgängen. Men det har jag också känt. Alltså, det är ju någonting jag har uppskattat. Men jag vet inte om jag har ett bra svar på varför.
Ja, men att det finns en sån drivkraft att du både klarar av att hålla upp en Handels och en elitfotbollskarriär. Det är ju ändå rätt få som de flesta skulle ha svårt att fixa det ena.
Jag tror att för mig handlar det om, med skolan i varje fall, ganska mycket om att vara en del av gemenskapen. Jag kunde märka det själv till exempel när jag gick på Handels, att när jag kom mer in skaffade fler vänner och mer kom in i gemenskapen och de tävlade om och har höga betyg, då hängde jag på det för att jag ville att tävla. Det var inte kanske då att jag brann för ekonomi, utan det var snarare att jag tyckte det var kul att
prestera.
Ja, prestera, utmana mig själv helt enkelt. Men det är väl alla som är bra på någonting så känner de så här, men det här vill jag mäta mig med andra på helt enkelt.
Men du kan inte ha haft mycket tid till annat. Jag menar, om man tänker tonåren, att både fokusera på fotboll på elitnivå och studier, att dels gymnasiet och sen även ta sig in då på Handel.
Ja, nej men jag vet inte, jag får de här frågorna ibland hur man hinner med. Det ena svaret på det tycker jag är ganska enkelt. Jag tror alla hade varit ganska bra att träna 2 timmar om dagen. Alltså vilket jobb man än har så tror jag att man mår bättre och blir mer effektiv. Så jag tycker inte de behöver vara så motstridiga.
Men varför drar inte du och fika och spela PlayStation sen?
Jag tycker inte det är så jävla kul. Men hade jag tyckt det var roligare så kanske jag hade gjort det helt enkelt.
Men du måste ju stuckit ut lite.
Jag skulle väl säga att snarare känt att jag kanske upplevt mig lite ensam i det.
Alltså, ja, det är det jag menar.
Att när jag är på fotbollen så är det inte riktigt förståelse för kanske kring vad jag gör i övrigt då, om det är plugget eller om det är jobb. Och samma på jobbet, så att det är ingen... Nu har jobbet faktiskt kollat på senaste matchen, men annars så, det var första matchen de var att kolla på. Men jag tycker det är skitskönt också att komma till jobbet och inte prata fotboll. Och vice versa. Så för mig är det fantastiskt. Jag får egentligen ta del av två världar. Och jag har inte blandat ihop dem så mycket. Vilket är skönt.
När du var liksom ung, lovande talang. Du var provspelare bland annat i Lyon. Läste jag mig till. Du kan få på andra ställen. Hur viktigt var det?
Jag var aldrig i Lyon.
Var du inte? Är det en lögn?
Ja, den kan få leva vidare tycker jag. Det låter bra.
Nej, men du har ljugit om att du var i Lyon.
Va? Nej, vet du, nej,
jag... Jo, det har du visst. Jag har ju läst en intervju där du berättar om att du är i Lyon på provspel. Och att du hade sett Pontus Farnerud och därför skulle det bli stort att spela med Pontus Farnerud när han kom till IFK Göteborg.
Men det där var nog en sån där lögn som var till min fördel kanske. Men när jag var där på utbyte med plugget. Och när jag kom ner det första dagen till Lyon så visste då... Som han som jag var gjorde utbyte hos den familjen att jag gillade fotboll, så då var vi och kollade på Lyon Monaco på Lyonstadion där, och då såg jag fan ut.
Du gör inte lätt för oss journalister, du ljuger.
Men ja, då fick vi fram sanningen nu.
Ja, precis. Men BP, ni når ju allsvenskan, superettan, allsvenskan och så, och efter din bästa säsong så når du ju det som liksom är drömmen för de flesta. Du blev skriven på för Häranfen. Jag vet att du var och gästade mig och Patrik Ekvall. Vi hade ett program då, Ekvall vs Lund. Du var nyblivit proffs. Lite dåligt får man ju säga. Rätt stor affär för BP, gick till Häranfen. Och hur var känslan då?
Nu ska jag få sanningen. Jag kommer ihåg att Häranfen hörde av sig och min agent Per Jonsson och jag pratade ihop oss, och Per sa i princip så här, men fan, vi åker ner och kollar. Och samtidigt så kommer jag att snacka med Billborn då. Ja, Billborn,
Stefan Billborn.
Ja, exakt, från BP-tiden. Och sen sa han att liksom, det ligger vid en motorväg, så det är i princip världens tråkigaste ställe. Men jag och Per satt oss på flyget och åkte ner. Och så kom en av deras agenter som jobbade för klubben och mötte upp oss. Och han körde en sales pitch på 48 timmar. Där vi liksom fick ta in på hotell och vi fick träffa folk och vi fick titta på arenan. Och på träning och på match. Och, liksom. Och så satte vi oss på flyget tillbaka, jag och Per. Och jag sa till Per att det här kommer aldrig hända. Jag kommer aldrig vilja bo här. Inte en chans. Sen så gick det typ 2 veckor. Jag kommer ihåg att jag var på semester med familjen. Och sen så kom ett mejl med erbjudandet då. Och det var så jäkla mycket pengar.
Hur mycket pengar? Det är ju det jag alltid vill ha.
Ja, det är det du vill ha. Nej, men det var en lön på 350 000 i månaden ungefär. Och sen så var det väl lite bonusar och så kring det. Och...
Det kunde även du som handelsstudent räkna ut att det var bra.
Det var en bra lön. Det var antagligen en bättre lön än vad jag kunde... Eller vad jag tyckte själv kanske att jag var värd i alla fall. Det tyckte jag såklart. Så jag signade. Och åkte ner och spelade för dem. Och då så egentligen, där och då så tänkte jag så här, men nu gör jag det bästa av det här. Och såg vi egentligen fram emot också att spela de här matcherna som var mot PSV och Ajax och allt vad det innebar. Men jag visste direkt att det där skulle... Alltså jag hoppade in i ett radhus på 148 kvadrat och... Alltså jag hade en trädgård, bodde mittemot Viktor Elm, såg ut över arenan och åkrarna, men det var ju bara inte jag liksom. Men jag spelade hela första halvåret och det gick bra, så bytte vi tränare och sen var jag på bänken. Och så var jag på bänken i ett halvår och då kom jag att sa till Per då, agenten, att så här, men fan, jag vill ju härifrån. Och jag hade signat 4,5 års kontrakt. Så jag var också rädd kanske att jag inte skulle komma därifrån. Men det fanns ju 2 sätt. Den ena var jävligt bra, som man blev uppköpt. Eller så skulle man vara jävligt dålig, som man försvann.
Du satsar på det senare.
Jag satsar på det senare. Men helt plötsligt så under våren så började han spela mig. Tränaren. Och det är lite annorlunda utomlands. För där och då i Holland, vet inte om de hade mer pengar. Jag tror det. Men vi hade 32 spelare i truppen och det var en bra trupp. Det var liksom inte utfyllnad, utan det var 32 bra spelare. Så det kändes, tyckte jag i alla fall, slumpartat vilka som spelade. Det hade väldigt mycket upp till vilka tränare ville satsa på. Men om vi gjorde bra träningar så ledde inte det att man fick starta. Hur som helst, jag fick börja starta och jag ringde Per och sa, men du, vad fan gör jag nu? Liksom, ska jag spela bra eller ska jag spela dåligt? Men han sa ju, spela bra, det löser sig. Och samtidigt så kom Håkan Mild ner från... Flög ner från Göteborg. Jag kommer ihåg att vi satt oss ute på ett café ute i skogen. Och så pratade jag med Håkan och så kände jag bara, men gud, jag vill ju till Göteborg. Så egentligen, då pratade jag ju med Häranfen och sa liksom att det här kommer inte bli bra, jag måste härifrån.
Och så det måste vara ändå helt, ja, de flesta hade ju bitit ihop på något sätt och sett något annat, eller att de hade nått drömmen eller kollat på bankkonto. Vad var det som gjorde att du inte klarade det?
Men jag tror att det hade lite med skolan att göra. Jag gjorde handel sista halvåret från Holland. Så jag flög hem till Tenter och gjorde klart det från Holland. Och sen så väl till sist, alltså jag var där 1,5 år. Sen var det ett halvår då när jag låg egentligen på soffan och var jävligt frustrerad. Jag spelade inte och jag hade ingenting annat. Men då sökte jag in till Groningens universitet och från januari så började jag studera journalistik där. Och då passade jag också på att flytta dit. Och då blev det ju, alltså det blev ju roligare. Jag trivdes mer med mitt liv. Så jag läste journalistik ett halvår, men kände att jag ville få ut mer av det livet. Jag var nog rädd liksom att fotbollen skulle vara allt, att jag inte skulle...
Ja. Men folk måste ju tyckt att du var... Jag menar, om du ändå spelade och väljer att flytta in, så måste ju folk tyckt att fan, du är ju dum i huvudet.
Ja, nej, men folk tyckte väl att jag är dum i huvudet. Och kommer ihåg att det var en del spelare och kanske de andra spelarfamiljerna egentligen som frågade mig liksom, men varför är du inte tacksam för och varför varför njuter du inte mer av det här egentligen? Men ja, jag vet inte. Alla gillar väl olika saker. Jag tyckte väl inte att det var... Ja, alltså, tills nog så sket man ju i pengarna. Det hade ju ingen betydelse egentligen.
Ja, för det måste ju provocera just eftersom... Ja, det blir ju att deras dröm signalerar ju du att du inte tycker det är någon dröm.
Nej, exakt. Men jag vet inte. Jag känner mig ganska... Nu när jag ser tillbaka på det så jag vet inte, jag tror jag gjorde rätt val alla gånger. Hade jag valt att inte åka till Holland så jag vet inte om jag har fått chansen igen. Men det är väl det, om det är något misstag jag gjorde så var det nog att åka till Holland. För att det hade min chans att komma ut och spela i Europa. Det kunde ju varit en annan stad eller en annan klubb. Och det kanske hade passat mig bättre. Jag kommer ihåg att prata med Victor om det. Och när Rasmus Elm gick från Allsvenskan så... Han utvärderade väldigt många klubbar och var extremt noggrann med vad han valde. Han kanske hade ett större smörgåsbord än vad jag hade. Men jag tror att när man gör så har man en större chans att hamna rätt. Alltså.
Det är väl tyvärr inte så många som har som Rasmus Elm en massa klubbar att åka runt och besöka, utan man får ta vad man har på något sätt. Om du ser... Att du kommer då till Blåvitt. Vad var det som lockade mig i Göteborg? Eller var det bara att komma hem till Sverige och en hyfsat stor stad?
Nej, men jag såg fram emot att komma till Göteborg. Det är väl för att jag känner inte att jag var redo att åka tillbaka till Stockholm. Jag ville fortfarande bo någon annanstans och uppleva någonting nytt. Jag hade själv bara väldigt bra tankar. Och det jag visste om Göteborg var bara positivt. Dels hade jag varit där under Gotia Cup under alla år. Och sen kände jag också lite folk där och så. Så att jag tog med mig bästa polan och frågade bästa polan, ska vi flytta ihop liksom? Så drar vi till Göteborg och vi kan plugga ihop och sen spelar jag fotboll. Så blev det. Så det... alltså jag kände från att jag hoppade in i taxin och... För jag köpte lägenhet i Göteborg innan jag var klar för Göteborg. Det var också lite oroande. För då hade vi inte signat. Men jag hade väl bestämt mig så pass mycket att jag kommer ihåg att jag flög upp till Göteborg och signade en lägenhet. Och sen så drog jag över till Lund på karnevalen det året. Och,
2014 alltså?
Ja, det var kul.
Jag är från Lund så att jag kan karnevalen. Då fattar. Men du åkte och köpte en lägenhet utan att ens vara klar för klubben?
Ja, det gjorde jag. Jag hade fortfarande pratat med dem i Heerenveen och jag hade väl fått signaler att det skulle lösa sig. Och sen så hade jag väl hittat en lägenhet som jag ville bo i.
Hur mycket kostade den flytten dig?
Ja, i pengar?
Ja.
Oj. Jag vet inte om man skulle räkna en slutsummering på avtalen så är det väl... jag vet inte hur många miljoner blir det. 10-15 miljoner kanske. Ska jag gissa.
Var det värt det?
Det var värt det.
Du kom ju till ett Blåvitt som något halvår senare blir Real Blåvitt.
Ja.
Vad gick snett? Det är bara väldigt en stjärna. De som inte minns det är Nordin Gerzic, Pontus Farnö, Sobralense, Håkan Mild liksom kraftrustade. Ja. Micke Stare kom in som tränare. Ja.
Vi hade världens bästa försäsong. Ja, det spel vi hade den försäsongen var så jäkla bra. Och sen så åkte vi upp och spelade mot tror jag Syrianska på Södertälje Arena där och förlorade med 2-1. Och jag tror alltså att den förlusten chockade oss så mycket. Vi hade sånt självförtroende att det var knockout i första omgången. Och de förväntningarna som hade byggts upp det året var ju enorma. Och jag tror även för oss själva, alltså jag kommer ihåg dagen efter den matchen och vi var långt ner under jorden. Med facit i hand så skulle vi hämta oss mycket snabbare och inte grävt ner oss så mycket. Men sen vad var det som inte funkar? Det är, jag tror att det alltid är svårt att värva in ett lag. Det tar tid att spela ihop, det tar tid att bygga ihop så man känner alla, så man vet att alla funkar och så vidare. Vi var trots allt väldigt bra spelare allihopa, men ja, man har ju varit i klubbar när man har dåliga spelare, man har lirat ihop i tre år och så blir det ändå superbra.
Hur jobbigt var det?
Ja, det var jobbigt. Det kanske var... det var den jobbigaste perioden. Jag kommer ihåg när jag tog en fika på Linnégatan i Göteborg och stannade en snubbe och vi var ner i rutan och visade fuck you och skriker, nej men kom igen då för fan. Då var ju jag var nog lite tagen tror jag av situationen. Och det kom in fans och stormade vår träning och stängde, alltså, så vi inte kunde träna och ville prata.
Så kallade det kvartssamtal?
Kvartssamtal.
Hur rädd är man då?
Jag var väl lite... Jag tror jag var lite rädd. Och kände att jag inte riktigt visste hur jag skulle reagera eller agera. Jag tror att de flesta blir liksom att säga, när man väl är på plan så ska man ge allt och man ska visa hjärta och sådär. Men det funkar inte så. Alltså det gör inte en till att det går bättre egentligen. Men...
Var brister det? Brister det hos oss i media som pumpar upp er? Eller brister det hos fansen som inte fattar? Eller var? Eller är det hos er? Eller?
Nej, det brister väl lite överallt. Men jag tror väl utgångspunkten att man ska kunna köpa hem ett SM-guld eller köpa hem ett succélag, det är nog svårt generellt, tror jag. Så det är inget... Där kommer inte pengar in och avgör varför vissa lag lyckas. Över tid blir det ju så, och om man har rätt organisation och rätt människor som jobbar som sportchefer och alltihop över tid, då lyckas man. Och jag kan väl tycka att åren därpå, så även om det inte var, det blev ju inga SM-guld, men vi var där, vi var slogs för guld, om det var de två nästkommande eller tre nästkommande åren. Och
det är en cup-titel.
Ja, nej, men där var vi ändå med liksom. Så om man frågar sig varför det inte gick bra det första året, så skulle jag i alla fall säga att vi hade behövt mer tid.
Vilket inte alltid finns. Hur förvånar du? Jag menar, det har ju fortsatt storma kring Blåvitt, har du säkert. Medan nu har du plötsligt lossnat då. Hur förvånad kan man vara över det?
Nej, men jag är inte förvånad kring att det började gå dåligt. Alltså... Jag tyckte själv att jag kunde se hur saker och ting i organisationen förändrades. Vilket inte var till det bättre.
Det är att de bytte ju sportchef. Ja. Håkan Milfsson, Mats Gren. Ja. Han anställde en ny klubbdirektör som sen fick sparken. Det byttes ordförande.
Ja. Det är ju tecken på att det inte alltid är helt rätt. Och det slår ju oftast ut på planen. Och det gjorde det ju. Men att det börjar gå bra nu, det ska jag väl säga för att man har en tränare som man ändå är ett förtroende för. Och sen att IFK Göteborg, som ofta varit det som de är bäst på, det vill säga att ta fram nya spelare och nya talanger, lyckas med det nu igen. Och det är väl, om man skulle jämföra med realtiden då, så kanske Sam Larsson eller David Moberg Karlsson inte fick chansen det året. De fick ju det året därpå, men det var ju trots allt spelare man tog in som tog de platserna. med facit i hand så kanske det inte genererade lika blev inte lika succéartat som det hade kunnat bli. Och det är väl kanske det som sker nu. IFK Göteborg har inte valt att ta in profiler och köpa loss dyra spelare, utan satsa på det man har.
Och om man ser till att din tid i Blåvitt fick ju lite tufft slut med korsbandsskada, och där det var ju Mats Gren som kom in väl och inte förlängde. Hur ser du tillbaka på det nu?
Nej, men det var helt, alltså, jag är inte bitter. Jag är inte bitter över det eller sådär. Jag är mer tacksam. Alltså, jag fick ju 3,5 år i IFK, och för min del den tiden i livet i Göteborg var helt fantastisk. Det tar alltid slut någon gång. Men om det kunde vara så att jag har varit kvar i IFK Göteborg och fortsatt spela där. Men krasset, så ja, det hade ju maskerna att göra. Och sen så tog mig också in Jörgen Lennarsson då. Och ja, Jörgen sågs och pratade. Och Jörgen sa att jag inte var en pusselbit i hans bygge.
Hur är sådana samtal?
Jag tror man känner på sig det innan man väl sätter sig och pratar. Man vet oftast innan vad som kommer. Så jag var inte förvånad. Men, och sen så hade jag var ju skadad, och jag hade ju fullt fokus på att komma tillbaka därifrån. Jag tror att hade det inte varit för att jag hade andra alternativ, då hade det varit betydligt jobbigare för mig, tror jag. Nu hade jag andra alternativ, det blev Hammarby. Och jag tror att för min del, så då när det allting hände och jag såg att de möjligheterna dök upp, så var jag mindre liksom orolig och mindre rädd för vad som skulle hända. För då kunde jag visste att då skulle jag få komma till en klubb som tagits upp från Superettan och som var också fantastisk på många sätt. Så jag kände mig också lite lyckligt lottad.
Ja, för att du byter ju, fast du är skadad och sliter med, så går du till Hammarby, och även Djurgården har varit sugna. Nu nickar Filip, för han inte vill sätta det på band, men jag gör det. Hur resonerar du där? Jag menar, du kom från BP från början. Har du haft, ofta när man kom från BP kanske man håller på någon av de större klubbarna. Vilken klubb hade du när du växte upp?
Jag ska vara helt ärlig. Jag hejade på AIK, Djurgården, Hammarby i olika år. Alltså under min ungdom. Så för mig, ärligt talat, det låter konstigt, men jag var ju sån jävla tävlingsmänniska, så det var BP som gällde. Och jag blev, det var ju som, vi har ju sett alla de tre lagen spela på Söderstadion och på Råsunda och på stadion. Men jag var inte ett fan på det sättet, utan det var, för mig var det BP. Men som alltid när man är ung så blir man liksom lite influerad. Men då var det ju liksom när AIK var nästan guld i hockey, då höjde man på AIK. Så jag vet inte,
du jagar framgång.
Ja, jag stoppar upp fingret och ser vart det blåser.
Hur var det att komma till Hammarby då, som precis hade gått upp? Nanne Bergstrand hade varit ett år ihop med Mats Ingblad. Men ja, det har inte alltid varit den stabilaste av föreningar.
Nej. Och jag tror för Hammarby så har ju det behövt, så att säga. För det har hänt så mycket där. Från att man tagit sig upp till Superettan, etablerat sig i Allsvenskan. Jag tror att de förändringarna som har skett där, de har då behövt ske. Det vill säga, man behöver ta steg liksom som organisation, och det behövs alltid lite ny kompetens som kommer in. Men annars att få komma dit, alltså, det var, jag tycker det var helt fantastiskt att få uppleva den stämningen som var på Söderstadion, eller på Tele 2 då. Och allt som kretsar kring Hammarby och den kärlek som finns där, så... Ja, samma sak där. Jag är tacksam liksom när jag tänker på det.
Ni satt, även om ni inte satt så mycket sportsliga resultat, så satt ni i publikrekord och ni hängde kvar och så. Men när under den tiden började man känna att folk inte var nöjda?
Ja, men jag, krasset, om jag ska jämföra min tid mellan IFK Göteborg och Hammarby, så jag ser inte min tid i Hammarby som lyckad. Jag tror också att jag identifierar mig mer med min tid i IFK Göteborg. Och jag lyckades ta till mig klubben och föreningen och staden mer i Göteborg än jag lyckades med Hammarby. Och jag tror att det delvis har det med att jag inte själv kom upp på den nivån som jag själv hoppades på. Jag kom tillbaka från en skada och alltså jag tränade enormt mycket för att komma tillbaka. Och jag hade liksom kanske satt själv upp mål att jag skulle komma tillbaka starkare och bättre. Men det gjorde jag ju verkligen inte. Det där tog längre tid än vad jag någonsin kunnat tänka mig. Just med rehabilitering. Så jag kände själv att jag inte kunde leverera ordentligt. Sen så, vad gäller klubben och förväntningarna där, så då tror jag så här, när man har så pass mycket fans och när det är en så, ja, men jag skulle säga organisationellt ändå så här starkt och bra klubb, så då har man förväntningar att man ska vara topplag. Sen så, från att gå från Superettan till Allsvenskan, det är alltid svårt. Så det är alltid en övergångsfas där.
Nanne Bergstrand pratade mycket om processen och allt det här. Ja. Vi runt omkring blev ju kanske lite trötta på det. Hur tyckte ni det?
Personligen så kunde jag förstå det. Och jag tror att han ville skapa sig utrymme att få tid att bygga. Det är svårt att koppla bort allt. Jag tror även han försökte. Men jag tror att det blev lite för mycket press för att han skulle kunna arbeta ostört. Och jag tror det kände nog han, tror jag. Så jag menar, det är rätt konstigt egentligen. Från att vara helgonförklarad för att ta upp ett lag till Allsvenskan, så vill man plötsligt då i alla fall inte ha kvar honom. Så jag tror han känner sig lite utstött.
Ja, det går ju egentligen på ett och ett halvt år. Ja. Från att han november 2014, ja, allting är kanon, ja, till sommaren 2016, ja, alla bara vill bli av.
Ja. Men det är också så här, det är så fotbollen är, och folk kräver förändring om det inte går i den riktning man vill, och man vill ha resultat snabbt. Sen så ett och ett halvt år, det är ändå ett och ett halvt år där, om man har så pass lång tid på sig, så borde man kunna få ut resultat. Sen så var det var inte så att Bayern åkte ur, det var inte så att allt gick liksom käpprätt åt helvete.
Nej, det var väl att framgången inte kom snabbt nog.
Exakt.
När man läser intervjuer med dig under den tiden, så är du noga med att punktera att du läser inte tidningar, ingenting sånt. Började det då eller började det tidigare?
Ja, det började tidigare. Så jag skulle säga att den period som påverkade mig mest var när jag gick dåligt med IFK Göteborg. Då läste jag tidningar. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Så nej, i Hammarby läste jag inte tidningar. Jag läser fortfarande inte tidningar. Men där märktes det fortfarande av i gruppen. Det är svårt att inte märka av det när man spelar Hammarby. Men jag skulle säga att där man märker av mest, det är i ens egna kretsar. Alltså att man känner folk som hejar på Hammarby eller på IFK Göteborg och så vidare, som säger saker inom ens familj och sådär. Och då är det svårare att stänga.
Vad säger de då? Varför spelar inte Nanne så?
Ja, så är det. Varför spelar inte så? Där kanske du borde tagit den löpningen. Eller din senaste match kanske inte var jättebra. Och du vet, där har väl jag i alla fall försökt säga, men fan, kan vi inte snacka om någonting annat istället? För att jag tycker det är jobbigt när de närmsta är på det sättet. Jag tror, alltså, nu går jag tillbaka till det här med skolan eller jobbet som haft i sidan. Men det har varit så skönt att helt få koppla bort fotbollen. Så att när man väl spelar eller när man väl förbereder sig, så gör man det. Men sen så kan man tänka på annat. Och det ger ju ett lugn. För när man ältar grejer och man går runt med någon ångest och sådär, då blir det ju verkligen bara sämre. Alltså.
Hur har du hanterat liksom just det mentala påfrestningar? Har du tagit hjälp av någon? Eller?
Ja, men det har jag ju. Så att vi har ju både IFK Göteborg och i Hammarby, men även i Sirius, så har vi folk som hjälper till från föreningen. Alltså mentala coacher och så vidare. Så det har jag alltid använt. Och då får man ju prata ur sig och man får tänka kring sin vision och vad man faktiskt ska påverka. Så att, jag menar, ja, nu är jag 32, men det är väl det som skiljer mig idag från när jag var 25, är att jag är mentalt starkare. Så jag skulle tro att jag påverkas mindre av, även om det är nu specifikt, man hade spelat samma lag, så hade de påverkats mindre av omgivningen.
Det slutar ju lite trist i Hammarby att Nanne får gå och även du får gå. Då var du ju lite kritisk när man läser intervjuer, liksom att du fick höra att det var en styrelse som hade tagit beslut och aldrig hade träffat dem ens. Och
ja, exakt. Jag var ju kritisk mot kommunikationen. För att det kommunicerades att jag skulle signa nytt avtal till mig. Och sen så är plötsligt blev det tyst. Och sen så blev det inte så. Och grejen att det här skulle nog säga är ganska vanligt. Alltså att det inte är full transparens. Jag vet inte hur det funkar i alla företag. Men vanligtvis så försöker man kommunicera med de anställda. Liksom. Men det var det jag upplevde med Hammarby. Att det som hände för mig var egentligen att jag satt sen i en sits som, om man skiljer till exempel, det var med IFK Göteborg, så där kunde jag ändå, jag fick signaler ganska tidigt som gjorde att jag fick möjlighet att se mig om. Men så var det inte med Hammarby, utan det var från ena dagen till den andra.
Hur mottogs det när du säger en sån sak?
Ja, från Hammarby?
Ja.
Nej, det vet jag inte.
Du fick aldrig någon feedback?
Nej, nej, men jag pratade ju med Jingblad och alltså, vi snackade på telefon och jag sa liksom att så här, fan du, alltså ni skulle ju vara tydliga med det här liksom. Så då hade jag tagit det bättre i alla fall.
Vad sa han då?
Nej, men han höll med. Men sen så, det var ju också en tid i Hammarby just då där det var just med Nanne och vem skulle vara tränare och så vidare. Så det kanske inte var helt enkelt för dem heller att veta vad de faktiskt kunde säga. För tränarna har ju oftast mycket att säga till om när det kommer till spelartruppen. Och jag kommer ihåg att det var Mikkelsen som kom in då, att han hade också säga till då att nej, men Filip ska inte vara kvar i truppen. Så det påverkar säkert av allt som hände i övrigt liksom.
Hur är det när man åker ut så igen då, bara några år senare?
Det är okej, alltså jag är inte dum, det är ju en del av fotbollen. Alltså, det kan jag tycka är bra med fotbollen. Om du jobbar i ett annat företag så du har tillgång till LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Och det är omöjligt.
Nu är du företagare så att...
Ja, men det är omöjligt för bort en anställd, oavsett om den anställda levererar eller inte. Men i fotbollen så är det prestera eller avgå, eller vara inte kvar. Jag tycker det är bra. Är man tillräckligt bra så får man vara kvar. Man kan säga vad man vill. Det kan handla om olika personer eller vad folk tycker, men jag tror det är ganska uppenbart att de som är bra, de får avtal, de får kvar.
Fördelen med Hammarby med publik och passionen och engagemanget så, vad är baksidan?
Med Hammarby?
Ja, med en storklubb, men det är liksom att det var ett publiksnitt på 25 000. Det finns ju en baksida kring det liksom. Att det kan slå över, att man kan inte gå ut på Södermalm och dricka bärs efter man har förlorat ett derby.
Nej, men så är det väl. Men... jag skulle bara säga att det hänger väl ihop med om föreningen eller organisationen har tillräckligt bra med ekonomi och med pengar och så vidare, då är det bara till en fördel med mycket folk. Men det är väl när de två inte balanserar. Så att kraven är större än vad faktiskt man kan leverera. Men jag tycker att Bayern ska ju leverera. Har ju bra, alltså de har förutsättningarna att vara där uppe. Så att
så som det ser ut nu helt enkelt.
Ja, och jag tycker nog det är ganska fair. Sen baksidan, du kliver inte ut på stan när du har förlorat och dricker bärs. Men det är väl inte så jobbigt för en fotbollsspelare. Vi har ju ganska mycket privilegier, så att det är inte så konstigt om det är någonting som man kanske får liksom, tänka till lite kring också.
Var det några tillfällen när du kände att du nästan blev rädd så som du blev i Göteborg när fansen kom?
Nej, det upplevde jag inte. Och jag skulle också uppleva att, eller säga att så här, med fans generellt, så när man väl pratar med folk eller träffar dem och tittar dem i ögonen och så till exempel med Hammarby har jag i princip bara upplevt kärlek eller liksom väldigt stor tacksamhet och att alla är glada. Så jag tror att det är när det blir i folkmängder och så som det här det negativa kommer fram. Men jag har inte upplevt det själv så på stan, nej.
Du är ju inte den typiska fotbollsspelaren och du skrev ju krönikor i Offside. En uppmärksamma när du sökte en spelarfru.
Ja, PR.
Ja, precis, PR. Gick det hem?
Problemet med den var ju att jag sökte inte spelarfru. Så det var ju bara ett sätt att få uppmärksamhet egentligen. Men om det gick hem, jag fick ju 160 svar.
Men ingen av dem är din sambo?
Nej, så är det. Men... jag känner väl lite så här, jag fick be om ursäkt liksom. Så jag svarade alla och så. Men fick ju be om ursäkt för att det var inte meningen att anspela på på det. Alltså, det är, folk måste ju kunna söka kärleken idag och göra det online och så vidare. Men för min, det jag gjorde var ju egentligen bara att göra en PR-story.
En PR. Ja. Hur upplevde du ändå att ge en annan bild av liksom att skriva själv om vardagen som fotbollsspelare?
Alltså väldigt positivt. Jag fick mycket gensvar. Jag tyckte själv var väldigt kul att skriva. Jag pratade ihop med Anders Bengtsson då, som är skribent och chefredaktör också på Offside. Och vi sa innan att så här, men vi behöver en stereotyp. Vi behöver bestämma oss för varför person vi lyfter fram. För jag kanske inte är tillräckligt intressant. Ja.
Var ni krassa besked?
Så då, när vi då sa vi lyfter fram en stekare från Stockholm som bor i Göteborg. Och det var ganska lätt att skriva utifrån det och skriva stories utifrån det. Sen stämde många av de storiesna som skrevs, men jag kanske bara saltade lite.
Du är ju en av en som jag har fått, en av få som jag har fått ett mail av, och när du jobbade för någon PR-firma i Göteborg. Men där man ju ändå hoppar till att liksom en allsvensk fotbollsspelare i topplag med Real Göteborg med löner och liknande samtidigt sitter då och jobbar på en PR-firma. Hur kom det så? Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Jag vet att jag inte nappade på det, men
synd. Det var faktiskt när jag skrev Offside så hade PR-byrån av sig och frågade om vi skulle ta en fika. Så jag gick och tog en fika på då PR-byrån, det heter Welcome, den finns än idag i Göteborg. Och ja, de frågade om jag ville jobba där. Så frågade jag mig vad och sa, vi kan skriva. Så då gjorde jag det och sen så började jag jobba och sen så blev det olika projekt. Så började jag jobba med SEO, alltså Search Engine Optimizing. Och jag tyckte det var skitkul. Och hoppa in liksom i ett bolag och se en annan del liksom. Så jag hade pluggat innan, men jag hade aldrig jobbat på det sättet. Så det var skitkul.
Hur reagerade Farnerud och de andra som ville sticka ner och fika på någonstans i Göteborg? Han hade i sig familj. Men du fattar vad jag menar. Att liksom, gängse bilden är att man sticker och tränar och sen sticker man och tar en fika och spelar lite PlayStation.
Men jag tror inte jag var så här helt alltid transparent heller med att jag har haft grejer vid sidan. Så jag har kanske inte liksom pratat högt med grabbarna i laget om att jag kanske jobbar på PR-byrå och så.
Nej, men du sitter ju inte med framför PS och kör.
Ja, men det gör jag ju på morgonerna liksom. Ja, okay. Och jag kan även göra det efter träning. Så när jag är där så är jag ju fullt ut där och är med laget så att säga. Men alltså helt ärligt, om jag bara tänker på alla spelare som har pratat med mig kring det jag gjort vid sidan, så har det faktiskt bara varit positivt. Jag skulle nog säga också att det varit så att vissa kanske känt att de också velat göra det. Så det har inte varit någon som varit irriterad eller arg eller tyckte att det har gått ut över fotbollen eller så. För det har ju också varit väldigt noggrann med, för det har jag varit lite rädd för, att folk ska känna att aha, men då fokuserar inte han på fotbollen. Jag skulle tro att många spelare vill gärna kanske göra någonting vid sidan, men det är också svårt. Jag menar, jag har varit ganska aktiv med att få saker att hända.
Ja, man måste vara helt disciplinerad.
Ja, men också så här, att den här PR-byrån kom och frågade om jag ville jobba där. Det var ju trots allt bara en som kom och frågade. Det är inte så att det kom 50 stycken när jag kunde välja eller så. Så det, jag vet inte, jag tror det är ganska svårt som fotbollsspelare att hitta deltidsjobb och hitta någonting att göra vid sidan. Och ska man till exempel börja plugga, så hade inte jag börjat plugga direkt efter gymnasiet för att jag tyckte att jag var tillräckligt bra på fotboll, då vet jag inte om jag hade landat där till slut. För det är lite jobbigt kanske om man är 25 och så ska man börja liksom när de andra är 19 och komma in i det. Jag tror man känner sig då lite utanför.
Det förekommer i, man kan väl säga, de senaste 5-10 åren har det kommit ut en generation spelare som egentligen levt på fotbollen hela vägen i Sverige, men det är ju inte pengar så att man kan leva resten av sitt liv. Det är alltid en diskussion, vems ansvar är det? Är det individen, eller skulle klubben, eller skulle SEF göra mer för att de ska, du som har startat bolag och liknande vid sidan, var ligger ansvaret?
Jag skulle säga att för det första är det en företeelse om att fotbollsspelare bara kan spela fotboll. Och att man själv ser sig själv som fotbollsspelare och att man då ska leva ett liv som bygger på att man tränar på morgnarna och sen när man leder resten av dagen. Och så känner man kanske att det är lite jobbigt att gå utanför den boxen. Men jag skulle säga att ansvaret ligger både på spelaren och sen lite på klubben. Man får ofta hjälp med typ, till exempel sätta upp försäkringar eller sätta upp sitt sparande och sånt. Men jag tycker man kunde fått mer hjälp med att hitta någonting att göra vid sidan, ett deltidsjobb eller om det är en kvällsstudie och så vidare. Och få fler att göra det. Jag är helt säker på att det skulle inte inverka på fotbollen. Det skulle snarare leda till någonting bra. Jag tror när Östersund höll på med de här initiativen så är jag helt övertygad om att det ledde till någonting som ja, bara gjorde att folk blev bättre och njöt egentligen mer av att spela. Så att,
Östersund, du menar kultursatsning, att man ändå var tvungen att göra någonting mer än bara spela fotboll?
Ja.
Du driver ju en startup, Jimmy heter den om jag inte har fel för mig. Eller?
Jimmy.
Är det Jimmy?
Ja, Jimmy.
Jimmy, förlåt
mig. Ja, det är lugnt.
Jimmy, ja, ge mig helt enkelt. Som är den internationella, men det är egentligen en sparbössa för barn och så. Hur kommer det sig att du kom in på det?
När jag drog korsbandet i Göteborg 2013 så... Alltså krasst sett, jag låg hemma på soffan 3 månader med morfin och...
Då kommer idéerna.
Ja men fan, jag tror jag fick identitetskris liksom. Att shit, jag spelar fotboll hela livet. Det är den jag är. Det är så som folk ser på mig och så som jag ser på mig själv. Och var väl lite rädd då att det skulle vara allt. Och kanske lite rädd att han skulle komma tillbaka. Jag började aktivt alltså, leta idéer som jag kunde göra. Då hade jag pluggat innan så jag hade väl ändå det i bakgrunden. Att så här, jag vill få ut någonting av allt jag pluggat också. Så ja, men då började jag titta på hur Sverige men också andra länder blir kontantlösa. Då i Swish och kom upp lite bolag som heter Y-Wallet som var telekomoperatörernas satsning för att barn skulle kunna köpa till exempel bussbiljetten digitalt eller fylla på sin mobilkassa digitalt. Sådär. Och sen som kom Secure som var sådär QR-koder för att betala i handen. Jag började titta på de här bolagen och insåg väl ganska snabbt att okej, vi kommer betala med telefonen framöver, vi kommer inte använda kontanter. Och då var det inte så svårt att titta tillbaka på sin egen uppväxt. Liksom där man gick med 10 kronors guldtian till kiosken och valde godis. Och liksom, ens egna minnen kring pengar skulle då ganska snabbt och komma fram till att det skulle liksom inte leva kvar. Så då började jag titta på egentligen så här, vad ju bankerna gjort, vad finns det för digitala lösningar för att hantera barnens pengar där. Började kolla i andra länder vad som fanns och alltså jag hittade inget. Så då bestämde jag mig helt enkelt för att det här behöver jag göra någonting åt. Så det tog 6 månader ungefär. Så hade jag wireframat produkten, alltså ritat upp den och gjort ett koncept kring den. Och sen så hörde jag mig till de svenska bankerna. Och åkte från Göteborg upp till Stockholm och pitchade. Jag gick in på... Rummet såg nästan ut så här. Och hörde ett föredrag om min idé. Och att jag behövde pengar. Och att vi kunde egentligen dela på ägarskapet. Och alla banker sa nej. Och då så kände jag väl att så här, okej. Ja, jag visste inte hur jag skulle ta det vidare. Så tog det några månader så pitchade jag för några som kallas för ängelinvesterare. Liksom, som har lite pengar över. Som gillar att investera i tidiga startups. Fick en på kroken och sen tog det 9 månader. Så i mars 2015 kom den här appen ut då som jag hade tänkt med den. Bara det att det inte var ett kort kopplat till den. Jag hade ju egentligen tänkt mig att bankerna skulle ha ett kort som barnen också kunde spendera pengarna med. Som då funkade med den här appen där barn kan hantera sina veckomånads pengar och tjäna pengar och spara till någonting och sådär. Sen dess, sen mars 2015 så har det ju varit en ganska lång resa. Ganska mycket jobb, ganska mycket upp och ner. Jag tror det är 5 gånger totalt som bolaget varit 30 dagar eller mindre från konkurs för att vi inte haft pengar. Jag har anställt många, behövt sparka många. Försökt jobba väldigt mycket med att få ut budskapet om att alltså den här nästa generationen som växer upp idag inte har tillgång till pengar, inte har tillgång till att kunna betala, vilket är sanningen. Globalt sett är det mindre än 20% av alla 15-åringar som liksom ens har ett kort. Så de kan inte betala. Och vi har liksom inte... Vi har inte privat ekonomi i skolan. Så vi lär oss om molekyler och vi lär oss om slöjd och hur vi bygger saker. Men vi lär oss inget om hur vi till exempel gör en budget. Eller om vi kan genomföra smarta köp eller hur vi tar ett lån. Saker som är väldigt viktiga för oss som vuxna. Så... På den vägen har jag varit.
Och idag så är det 20 anställda då eller?
Ja, nu är det 28.
28, det växer. Men när man kollar alla bolag så ser du det är staplar åt fel håll.
Ja, för fan. Det är rätt så vi skriker om det.
Ja, 12,5 miljoner back 2016-2017. Ja. Inget bokslut 2018.
Nej, det kommer in snart.
Vad ligger det på?
Bokslutet 20 förra året.
Ja, gick det plus eller minus?
Minus.
Ja, okay.
Ännu mer minus.
Ja, okay. Vad är det? Men finns det pengar? Jag ser att Tobias Hysén åtminstone har varit med och satsat pengar. Är det fler fotbollsspelare?
Ja, det är det. En till. Han får inte nämna vid namn dock.
Inte?
Nej, det är hemligt.
Nej.
Jag vet, jag är ledsen.
Är han större som spelare?
Han är lite större än som spelare.
Ja, okej. Okay. Men hur mycket äger du?
Jag äger tillräckligt mycket för att kunna styra bolaget.
Över 50%?
Alltså. Nej, faktiskt inte.
Men du har kontrollerat med röstar?
Ja, jag kontrollerar bolaget. Men det blir också så när man... Det har ju ihop med de här röda siffrorna. Men i och med att jag behöver ta in pengar för att bygga upp den här verksamheten och bygga det här det som vi vill nu bygga. Så måste jag ge ifrån mig andelar för att få folk att investera. Så det är en del av det. Sen så att man gör minusresultat. Det är, i vissa branscher så krävs det för att kunna... Ja.
Det är väl ett plus har man ju förstått i startup-branschen. På ett sätt att man signalerar att man växer. Men just pengar och så, fotbollsspelare. Du borde starta en app för fotbollsspelare. Det är ju de som inte kan hantera det heller. Eller?
Ja, jag vet att du har lite rätt. Så det är ganska vanligt att fotbollsspelare konsumerar den största delen av sina intäkter eller inkomster innan de blir 35. Och därefter har de mycket mindre inkomst. Så att de har en snedfördelning i vad de konsumerar sina pengar. Så många har ju tyvärr då kanske ett problem när de avslutar sin karriär. Att de pengarna tar slut och tvingas förändra hur de lever och sådär.
Ja, för även om du är mest spelat i Sverige så har du ju spelat stora klubbar. Jag menar, det är ju bilar och klockor och Louis Vuitton och liknande. Hur mycket sånt har du själv köpt?
Ingenting. Speciellt i de senaste åren. Så att, jag blir nog allt mer enkel av mig. Sen vet jag inte om det har att göra med så att jag jobbar med ekonomi på det sätt som jag gör nu. Men jag köpte en Rolex, första bonusen i Holland. Så jag har ju också gjort de där sakerna. Men jag har bara inte känt att det gett mig mer på sikt helt enkelt.
Hade man kunnat tänka sig att klubbar, SEF, Svensk Elitfotboll, göra mer för att utbilda spelare i den typen av frågor?
Ja, absolut. Och om du tar till exempel i Holland så tvingar man i princip spelarna att sätta av 50% av sin inkomst för framtiden. Och där då pengarna investeras av en gemensam fond för alla spelare. Sen så, det är skillnad i hur mycket man tjänar såklart. Men alltså om man tittar i Sverige så har vi extremt hög skatt. Så man tjänar ganska mycket på att sätta av pengarna och skatta mindre längre fram eller efter sin karriär där man får ut dem.
Hur mycket pratar man i omklädningsrummet om sånt här?
Ingenting ska jag säga. Det händer väl. Men vanligast är att det kommer in någon typ av rådgivare till klubben. Som oftast är uppsänd från ett företag som själv vill tjäna pengar. Vilket kan vara en svensk bank till exempel. Och jag skulle inte säga att det är en bra sätt att spara, nej. I och med att bankerna har sina fonder som man placerar i har väldigt höga avgifter. Så det är inte heller det bästa egentligen.
Varför tror du att man inte tar mer ansvar i svensk fotboll? Jag menar just eftersom det kommer... Det är lätt att man fastnar och spelar och tror att de inkomsterna ska rulla vidare.
Det är som alla problem som vi har i samhället som egentligen är dolda, som inte syns så mycket, väljer vi att inte prata om. Vi har en massa problem, men de är ganska svåra att ta upp. Och till exempel ekonomiska problem som finns i vårt samhälle tycker jag inte får så mycket fokus. Fokus kanske snarare är på till exempel börsen eller stora framgångsrika bolag och så vidare. Så att, ja, privatekonomi är inte ett ämne i Sverige som får mycket publicitet. Skulle du till exempel gå till England till exempel så är det mycket viktigare att titta på hur man lär barn och ungdomar eller hur vuxna hanterar sina pengar, hur mycket vi till exempel har i skuldkvot. Till exempel som i västvärlden så faktiskt ser det ut så idag att vi förut så hade vi en sparkvot, det vill säga de flesta människor hade pengar som man kunde använda när någonting inte gick så bra eller när man hade, när egentligen konjunkturen vände. Men i det som har hänt de senaste åren så är att vi har hamnat i en skuldkvot. Det vill säga människor är mer belånade än vad de har sparat. Så vi står egentligen i skuld allesammans. Jämför med till exempel östvärlden, Asien och så vidare, så har man fortfarande en sparkvot. Så vi är inte bra på att hantera pengar. Människan är inte bra på att hantera pengar. Vi drivs av kortsiktiga belöningar, det är därför vi går in på Instagram. Och det är samma sak när vi konsumerar saker.
Då avslutar vi med de kloka biståndsorden. Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack själv.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt tacksamma för all möjlig feedback ni vill ge oss. Enklast är alltid att mejla mig på olof.lund@tv4.se. Alternativt skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.